Jenny Jägerfeldt och du, Mia Skäringer Lazar. Ljudtekniker var Astrid Ankarkrona och Christer Orreteg. Producent Siri von Malmborg och exekutivproducent Magnus Sjöström. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.
Det här är ett program från UR.
Känslorna är inte lika starka eftersom man inte behöver kämpa så för att liksom realisera sina begär.
Ja, hur påverkas egentligen människan av den tekniska utvecklingen?
Hur kan en AI prata om egna upplevelser?
Det undersöker vi i programmet Fabriken. Lyssna på Fabriken på UR Play och där poddar finns.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Och här är Ekot. I Myanmar har över 1000 personer omkommit i det kraftiga jordskalvet igår och över 2300 har skadats enligt landets militärjunta. Jordbävningen var en av de starkaste som drabbat Myanmar i modern tid. I staden Mandalay är det stor förödelse med förstörda bostadshus, kloster, moskéer och sjukhus. Flera kraftverk skadades också, vilket lett till omfattande strömavbrott. Många människor är svårt skadade eller saknas och antalet döda väntas fortsätta stiga. Och även Thailand har drabbats av jordbävningen. Vår korrespondent Axel Kronholm är på plats i huvudstaden Bangkok.
Räddningsarbetet pågår för fullt här i Bangkok vid det kollapsade höghusbygget. Det var precis en ambulans som körde härifrån med blåljusen på. Man håller just nu på att försöka hacka sig igenom den här enorma massan av betongpelare, betonggolv och armeringsjärn. Det är ju 30 våningar som ligger staplade på varandra här. Det knakar och gnisslar när maskinerna försöker skära sig igenom. Och det är stort pådrag här utanför. Det är sjukvårdare, räddningsarbetare och militärer som är på plats. Och just nu så har man delat upp rasmassorna i olika zoner och man söker igenom dem var för sig med dels hundar som letar efter livstecken, men också drönare med värmekameror som försöker se var människor kan sitta fast där inne. Det är något oklart i nuläget exakt hur många människor som är bekräftat döda. Men när morgonskiftet i räddningsarbetet började här så stod antalet saknade skrivet i blå tusch på en whiteboardtavla här. 80 personer som alltså befaras ligga någonstans under de här enorma rasmassorna. Axel Kronholm, Bangkok.
Idag kommer månen att skymma delar av solen i en så kallad partiell solförmörkelse, så att solen kommer att se ut som en apelsinklyfta. Solförmörkelsen sker över stora delar av norra halvklotet och kommer synas i flera nordiska länder enligt NASA. Här i Sverige så inleddes den för runt en halvtimme sen och varar ett par timmar. Runt 12:30 är månens täckning för solen som störst. Så vädret. Idag inledningsvis halvklart till mulet väder, men under dagen minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de allra flesta håll. Men i fjällen fortsatt tidvis snöbyar. Från i söder 8 till 13 grader till i norr 2 till 7 grader, i fjälltrakterna omkring 0 grader. Det var Ekot med Karina Segura Morberg i studion.
P4 Dokumentär.
Han är lönnbrännarkungen i de trånga gränderna i Gamla stan.
Storkeman verkar på sin tid, så verkar han ha varit en av de allra mest kända brottslingarna i Stockholm.
En ligaledare, både älskad och fruktad.
Notorisk poliskund och sen är han lönnbrännare. Han är bedragare, han är ficktjuv och langare.
I en tid då gängen slogs för att överleva till varje pris.
Har du inte riktigt kraften eller orken så kan du lika gärna slås ut.
Men kommer lagen hinna ikapp Storkevan? Det här är P4 Dokumentär och historien om Storkevan. En lönnbrännarkungs uppgång och fall. Jag heter Peter Gropman.
Sit and face, you think of something better to consider. I got my finger on the trigger. You tell me life will get much better. I shift in my chair and think of figure to consider and put my finger on the trigger. I got a cold, 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 cold heart, but it helps me do my
lyssnar på P4 Dokumentär och berättelsen om lönnbrännarkungen Storkevan. Stockholm, Gamla stan, sommaren 1919. I de smala gränderna kan man se kriminella, prostituerade och lösdrivare stryka omkring. Det är en stadsdel som har glömts bort när det moderna Stockholm växer fram och de rika har flyttat därifrån. Gamla stan beskrivs som ett Sodom och Gomorra.
Ingen var nykter på gatorna i Gamla stan, uppger en poliskälla. Endast graden av berusning skilde människor åt. Här bodde och verkade ett otal så kallade lätta damer med galanta smeknamn som Fylljuttan, Klara med fläcken och Söderbojan.
Inköp av alkohol är strikt reglerat och centrum för den illegala langningen och hembränningen är just här i Gamla stan. På gatorna vandrar en storväxt, lite elegant kar. En man som ofta står inför rätta och som polisen känner väl. Lönnbrännarkungen Storkevan.
Kraftig kar, bullrig och ganska fräck också, måste jag säga.
Någonstans har jag läst att han ansågs vara en ganska stilig man, men han verkar inte ha varit en särskilt trevlig person.
Säger Anna-Karin Svanberg på Spritmuseum. Tillsammans med kollegan Eva Lennemann tittar hon på ett foto, ett så kallat mugshot av Storkevan.
Och han tittar lite grann i fjärran så där, och då ser han ganska uppgiven ut. ja, man kan nog ändå se att han, liksom, han har inte haft det så lätt och att han kanske inte mår så himla bra.
Det är förmiddag måndagen den 14 juli 1919. Inte långt från slottet och storkyrkan hörs plötsligt en stor smäll. Den kommer från Västerlånggatan 12. Rutorna slås ut. Det brinner i handdukar och gardiner. Inne i lägenheten ser en 4-årig flicka hur det tagit eld i hennes mammas kläder. Elden sprider sig till flickan. I en rubrik skriver Dagens Nyheter:
en gammal poliskund, Karlström Storkevan i farten. En kraftig explosion som får vittgående följder.
Den första gången som jag såg Storkevan, det var på ett museum faktiskt. Han dök upp där på en bild och det var någonting i hans blick som fångade mig. Han var tilltuffsad men stor och kraftig och nästan lite elegant. Och namnet Storkevan. Och keva, det betyder stjäla eller tjuva. Och sen när jag såg det här porträttet så har jag liksom inte kunnat släppa Storkevan. Vem var han och varför blev han kriminell? Och hur var det att leva på fel sida lagen i den här spännande sekelskiftsvärlden då Stockholm gick från en slags småstad till att bli en storstad? Vi har nu lämnat de trånga gränderna i Gamla stan för att flytta oss ännu längre tillbaka i tiden. Här på Kungsholmen i Stockholm i området Stadshagen där jag befinner mig nu, här föddes Edvin Karlström. År 1877, han som senare skulle bli känd som Storkevan. Jag står och tittar på en kran som roterar här över de fina lägenhetshusen. Här renoveras det för fullt för att bli ännu exklusivare att bo. Men när den här historien utspelar sig så var Kungsholmen en helt annan plats med ett helt annat klientel. Här samlades de fattiga och utslagna.
De som bor där tillhör i princip, de flesta tillhör arbetarklassen.
Säger Mats Hajen, historiker på Stockholms stadsarkiv.
Det är lagerskjul, små fabriker, garverier som luktar ganska illa. Det är en industriell verkstadsmiljö skulle jag säga som är upplandad. Ett fåtal hyreshus, mera små träkåkar och sen så olika typer av verksamheter.
Edvin Karlström föds in i en stor familj. Hans föräldrar är några av alla de som har sökt sig till Stockholm för att pröva lyckan.
Om du är lite driftig så har du möjligheter att kanske slå dig fram. Men har du inte riktigt kraften eller orken så kan du lika gärna slås ut. Och då slås du ut på ett väldigt, väldigt brutalt sätt. Så att det är många som går under i den här världen också.
Det verkar vara ett stökigt hem som Edvin växer upp i. Hans pappa har problem med alkohol och är stundtals våldsam mot sin fru och han har svårt att behålla ett jobb. För att få plats med alla nyanlända som kommer så får de döda ge plats åt de levande. I stadshagen på Kungsholmen gräver man upp en kolerakyrkogård för att göra plats för nya bostäder. Edvin är 8 år och kyrkogården ligger alldeles i närheten av hans föräldrahem.
Så under ett par månader så gräver man bort 6000 lik. Och det är så sank mark så att de här liken har omvandlats till fett. Så att det är den mest vedervärdiga arbetsuppgiften någonsin har stött på. Det är 90 arbetare som står och håller på med och gräver upp de här. Man bränner alla deras kister som de har legat i och lägger dem i stora trälårar. Och sen körs de iväg till norra begravningsplatsen. Jag kan tänka mig om de här unga killarna är någonstans vid den här tiden så är de kanske där och kollar vad som händer. För det måste ju ha varit spännande.
P4 Dokumentär och berättelsen om lönnbrännarkungen Storkevan. Familjen Karlström lever ett kringflackande liv på Kungsholmen. Ibland verkar de till och med sakna fast bostad. Edvin är nu tonåring. Han är en profil som man måste ha koll på och akta sig för. För det här är ungdomsligornas tid.
Ja, den där Storkevan hade samlat ett gäng i sin egen ålder. 10-15 år. Nej, de lät ingen vara i fred. De trakasserade alla och en var. Hindrade folk att komma fram på gångbanan. Låg i försåt mörka kvällar och skrämde folk. Kastade sten och snöboll.
Norrtullsligan, Norrbaggarna, Svältholmsligisterna, Träskligan, Katarinadoggarna och Kungsholmsligan, den största och mest fruktade i stan. Och i det här vittnesmålet från 1940 utnämns Storkevan till ligans ledare.
Mest höll de till vid Kolbergsparken och slogs med kadetterna. Så militären fick dra upp bron för att freda sig för de där små rackarungarna. Likaså slogs de med pontonjärerna. Ja, det var ständiga kalabaliker. Det diktades en särskild visa om de där ligagrabbarna.
En stjärnklonad till kung som stull vi toga. Med skopet och med fjällen under arm. Sicken arm och under vippan döljas dystra tankar. Och ingen vågar störa våran gång. Mot Kungsholms tull vi tåga. Och där vårt liv vi våga. Som det en äkta kvesa gräb tillhör.
Storkevan och hans mannar fick till och med en visa efter sig, som här framfördes av trubaduren Olle Adolfsson. Men Storkevan verkar tröttna på ligalivet på Kungsholmen. Sommaren 1895 tar han sig till Malmö och mönstrar på som eldare på ångaren Rut. Antagligen vet han inte vad som händer hemma i Stockholm, men det går allt annat än bra för familjen. För när Storkevan är ute på sjön så dör hans pappa. Hans alkoholproblem har eskalerat. Han hittas i en garderob i familjens lägenhet. I dödsboken anges dödsorsaken: hängning. 14 år senare kommer även en av Storkevans bröder att gå samma öde till mötes. Han åker in och ut på straffarbete och hamnar så småningom på sinnessjukhus där han väljer att avsluta sitt liv. Det närmar sig sekelskifte i Stockholm och Storkevan är tillbaka i stan efter 3 år på sjön. Han flyttar runt mycket och tar ströjobb.
Han verkar ha provat på en otroligt många olika sätt att försörja sig på under sitt liv.
Säger Eva Lenneman, intendent på Spritmuseum i Stockholm.
Han verkar ha haft ganska många strängar på sin lyra.
Gjutare, montör, handelsresande. Och han öppnar frukt- och fiskaffär. Och senare i livet försöker han se på att sälja leksaker och vara lottoförsäljare. Men det verkar vara svårt att skapa sig ett hederligt liv i Stockholm. Allt oftare dyker Storkevan upp i polisens register.
Ja, Storkevan verkar på sin tid så verkar han ha varit en av de allra mest kända brottslingarna i Stockholm. Han höll ju på med allt möjligt verkar det som, och när man läser i texter så beskrivs han ju som notorisk poliskund, och sen är han lönnbrännare och han är bedragare och han är ficktjuv och langare.
Han är flera gånger misstänkt för olika småbrott, exempelvis för fickstölder, men han är skicklig på att krångla sig ur förhören. Ofta läggs utredningarna ner. Och den 4 januari 1902 dyker han för första gången upp i en tidningsartikel under rubriken
Yrkesspelare och bondfångare.
På ett litet hotell i Gamla stan har Storkevan och hans kompanjon lockat in en man som de träffat på Kornhamns torg. De lägger ut 4 kort på bordet. Det är 3 hjärteknäckt och 1 spadedam. Om mannen lyckas ta upp spadedam så vinner han 10 kronor. Men om han misslyckas blir han istället skyldig kortspelarna 10 kronor. Mannen vägrar ta upp något kort. Han vill inte spela om pengar. Storkevans kompis tar nu själv upp spadedam och säger att skulden till honom nu växer. Mannen försöker ta sig ur det lilla hotellet men hindras av Storkevan och hans kompanjon som plockar ut 65 kronor ur mannens plånbok. Mannen lyckas till slut smita ut från hotellrummet och anmäler allt till en polis. Storkevan och hans kompanjon nekar i polisförhör och säger att mannen förlorat pengarna på ärligt spel. DN skriver mot slutet av artikeln:
vidare bevisning i saken har ej kunnat åstadkommas.
Och Storkevan blir också flera gånger varnad för så kallat lösdriveri. För i Sverige var det länge olagligt att inte ha en försörjning. Historikern Mats Hajen igen.
Och det man dömdes för då är lösdriveri. Det är att man är inte på väg någonstans. Man kan inte säga att man söker arbete, utan man är bara en person som finns. Så det accepterades inte. Så då det fanns en hel avdelning inom polisen som heter lösdriveriavdelningen.
Storkevan då, han blir varnad flera gånger. Och vad innebar det?
Det är att de vill att de ska söka anställning, att de ska så att säga räta upp sitt liv. Så att man vill egentligen inte straffa någon till fängelse på en gång, utan man varnar.
Storkevan verkar klara sig från att hamna i tvångsarbete, där man kunde sluta om man fångades in för lösdriveri. Gamla stan, oktober 1917. Storkevan har bytt stadsdel. Han är inneboende i en lägenhet i de trånga gränderna. Ett tillhåll som kommer bli omskrivet. En plats där uppfinningsrikedomen verkar flöda, men som samtidigt är en livsfarlig miljö.
Det är en stadsdel som har förslummats under 40-50 år under Stockholms stora expansionsfas, den urbanisering som äger rum, så blir Gamla stan ett bortglömt plats när de lite mer välbärgade flyttar därifrån. Så stan vänder lite den här platsen ryggen, och det som händer är att det etablerar sig massor av små hotell som drar till sig prostituerade kvinnor, lösdrivare, personer som inte har någon uppehållsort. Och polisen har speciella böcker där de då skriver upp. Man spanar på de här platserna eftersom de upplevs som centrum för kriminalitet.
Storkevan blir en självklar del av profilerna i Gamla stan tillsammans med karaktärer som Sigge Slingerbult, Röda Knutte, Busedde, Shanghai, Göteborgspåtan, Bleka Döden, Fläskpia och Lingonkrukan. Och visst har namnen ett komiskt skimmer över sig, men Sverige vid den här tiden var allt annat än glatt. Sverige är starkt påverkat av första världskriget, deras sonering och många är hungriga. Och nykterhetsrörelsen tycker att svenskarna super alldeles för mycket.
Alkoholkonsumtionen var extremt hög, särskilt bland arbetare. Det var problem i familjerna. Det söps väldigt mycket på byggen och på andra arbetsplatser också. Det påverkar ju hela samhällslivet. Så att det är en ny social reformepok som sätter igång.
Alkoholen sågs som ett av de allra största samhällsproblemen. Ett problem som man måste lösa på något sätt.
Eva Lenneman, intendent på Spritmuseum i Stockholm igen.
Ett alternativ var ju då att införa ett totalförbud som man ju gjorde i andra länder, till exempel i USA och även vårt grannland Finland. Men i Sverige så ville man liksom inte riktigt gå så långt och förbjuda alla att dricka alkohol.
Motboken är här. Ett system där samhället kontrollerar hur mycket alkohol som människor får köpa och där man också reglerar vem som får köpa. Och långt ifrån alla får överhuvudtaget en motbok.
Alltså motboken kom ju att bli lite grann något slags bevis på att man var en god medborgare. Man fick ju ansöka till sitt lokala systembolag och då, man kan väl säga, om man ska generalisera, alltså en medelålders, gift man, han hade väl kanske lättast att få. Någon med god ekonomi och som förutsattes då kunna hantera alkoholen på ett bra sätt. Hade man skatteskulder till exempel, var man kriminell, så fick man, då fick man ju inte motbok.
Jo, det är motboksägarnas egen vall, ett djurpoem som har system. Ja, det är motboksägarnas egen vall, som vi sjunger med nyfunktan hall.
Vi får förmoda att Storkevan inte fick någon motbok. Och enligt Eva Lenneman så var konsumtionen av laglig inköpt sprit relativt låg under motbokstiden. Men drickandet av illegal sprit ökade.
Det gav upphov till en hel del spritrelaterad kriminalitet. Spriten blev ju väldigt åtråvärd. Den var ju väldigt många ville komma åt den. Och därför så blev den också någonting som ja, man kunde göra pengar på förstås.
Centrum för langningen var Gamla stan och skildringar från gatuliv och vardagstillvaro här ger en bild av dryckenskap, sedeslöshet och mänsklig förnedring i en omfattning som idag ter sig ofattbar. Utspädd exportsprit såldes i så kallade pund för 10 kronor för en tredjedels liter, då var det 60% vatten.
Smuggelspriten från Europa flödar in i Sverige och Anna-Karin Svanberg, som är utställningsproducent på Spritmuseum, berättar att man i Stockholm vid den här tiden kunde köpa en sup på gatan.
Man kunde till exempel uppsöka en pissoar där man kunde träffa på en langare som langade upp en plunta då, som man till exempel hade på magen, med en kran. Ibland hade man till och med sig med ett glas så man kunde köpa spriten supvis.
Nu går vi då in i vårt magasin här och här har vi då rader med lådor där vi har uniformer på höger hand. På vänster hand har vi lite gamla polisradio och utrustning som är kopplat till det.
Vi är i polismuseets magasin i Tumba söder om Stockholm.
Och här är hur mycket grejer som helst där inne. Och här är ett så här stort arkiv med så här stora rullhyllor.
Ska vi rulla fram rätt?
Janni Pellika, föremålsintendent på polismuseet, visar mig runt. Och det sägs att det finns spår av Storkevan i arkivet.
Här har vi då.
Men först tittar vi på behållare att gömma sprit i.
Plåtkanistrar som är välvda, som man ska kunna ha dem dolda under kläderna.
Det här är som fickbluntor ungefär i lite olika storlekar. De är liksom böjda för att passa in under kappan på något sätt.
Ja, exakt.
Och här står de på rad.
Oj. Ja, det verkade krylla av kreativa langningslösningar på den här tiden. Som betraktades med en viss beundran.
Man tyckte väl att de var lite så här, lite hjältar som vågade trotsa systemet, så att säga.
Och förutom pluntor med sprit runt kroppen använde man även huvudet.
Till och med under hatten kunde man gömma en liten smugglarkubb. Det var som en liten rund plunta med platt botten som man kunde lägga på huvudet. Och så satte man hatten över och då dolde man den här pluntan. Väldigt smart.
P4 Dokumentär är strax tillbaka. Då blir det bokstavligt talat hett om öronen för Storkevan och hans kompanjon.
Lokala nyheter i P4 Stockholm. Fotbollssupportrar ska ha drabbat samman med polis vid Odenplan för en liten stund sedan, det skriver Aftonbladet. Stockholmspolisens presstalesperson säger att en person verkar ha kastat något mot en polis och har gripits misstänkt för försök till våld mot tjänsteman, men att hon inte känner till mer än så om vad som har hänt. Idag drar herrallsvenskan i fotboll igång och i säsongens första match möter Djurgården Malmö hemma på Tre Arena och ett stort antal supportrar befinner sig i stan. Villaägare i Stora Sköndal i södra Stockholm ogillar planer på höga flervåningshus i villaområdet Skogsbyn som nu rivs för nya bostäder.
Det kommer skugga hela våra trädgårdar, det kommer bli en helt annan insyn.
Det säger Frida Nordholm, ordförande i den lokala samfällighetsföreningen. Hon är kritisk till att markarbeten påbörjats innan nya detaljplanen vunnit laga kraft.
Förutsättningarna för djuren som finns här, fladdermöss och fåglar, det förstörs ju helt nu. Så det blir helt andra förutsättningar för domstolen att titta på.
Enligt John Waleskog, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad, har nya planbestämmelserna för 4 500 nya bostäder fått stöd i domstol. Även om en ny överklagan lämnas in till mark- och miljödomstolen menar han att man lyssnat på synpunkter från allmänheten.
Senaste planen vet jag att man gjorde en hel del justeringar, sänkte höjder och gjorde andra förändringar enligt med önskemål.
Reporter Alexander Jakobsson. I natt ställer vi fram klockan, men snart kan det vara sista gången vi byter mellan sommartid och vintertid. Det är efter att EUs ordförandeland Polen sagt sig vilja prioritera frågan.
Vi vet att en stor del av befolkningen far illa av tidsomställningen, framförallt barn, äldre, kroniskt sjuka.
Det säger socialdemokraten Johan Danielsson som är huvudansvarig för frågan om tidsomställning i EU-parlamentet. Redan 2018 föreslog EU-kommissionen ett avskaffande av tidsomställningen och året därpå röstade parlamentet ja till förslaget. Men efter det har inget hänt.
Det har ju sett ut som att den här frågan i praktiken är död, men nu har ändå den nya transportkommissionären Tsitsikostas och det polska ordförandeskapet både signalerat att man tänker göra ett omtag. Så att det verkar ju som att det sker ett omtag nu som kan leda till att vi faktiskt kan komma till beslut.
Och det som återstår är att medlemsstaterna ska ta beslut i ministerrådet.
Lyckas vi komma i mål så dröjer det väl kanske ytterligare 2 år innan vi har ställt om klockan för sista gången.
Reporter Karin Wallén. Temperatur idag 9-12 grader, lite mer moln nu på eftermiddagen, men ikväll så minskar molnigheten och natten blir mest klar med temperatur ner till omkring 0 grader. Johanna Sjökvist Harland, P4 Stockholm.
Nu fortsätter P4 Dokumentär och strax ska vi tillbaka till Gamla stan och Storkevans lönnbrännaräventyr.
Ljus från månen ikväll lyser upp mitt fönster och parken är bäddad som en säng för mig. Den är stilla natt och jag ber den om ett svar. Och Stockholms alla klockor ber mig stanna kvar. jag ser allt det där som runnit ur min hand. Jag blir aldrig fri, aldrig ung och aldrig hel. Och Stockholms klockor sjunger, lev i det.
Dagens Nyheter, 9 april 1918.
Ont skall med ont fördrivas när man gör destillat mot reumatism.
Det verkar puttra en hembränningsapparat i nästan varje stuga och lägenhet vid den här tiden. Den insmugglade spriten från Europa verkar inte stilla behovet av sprit. I tidningarna står det att Stockholm har drabbats av en lönnbrännarsmitta.
Både i Gamla stan och även på Södermalm, det var tydligen de ställena i Stockholm där det var som värst och där det fanns som flest lönnbrännare.
Och det var inte bara män som var lönnbrännare, det fanns även kvinnor.
Och det finns till och med beskrivningar av hur polisen har hittat, det har varit personer som har legat i sängen och uppgett att de har varit sjuka. Men om man har liksom tittat lite närmare så har man sett att oj, det är någonting där mellan benen på den här personen i sängen. Och då har det varit sprit då.
I januari 1918 får Storkevan besök av polisen i lägenheten på Västerlånggatan. Han är inneboende hos fröken Andersson som bor där med sina två små barn. I lägenheten hittar polisen en brännvinsapparat med 66 liter jäsande vätska och en säck med råsocker.
Brännvinsapparaten var övertäckt med en filt för att den ej allt för lätt skulle komma under ögonen på obehöriga.
I förhör erkänner Storkevan att han äger brännvinsapparaten men säger att han inte tillverkat något brännvin i den.
Vid måndagens rättegång förnekade Karlström som förut att han bränt något brännvin och uppgav att vätskan som hade funnits i hans bostad var avsedd som botemedel mot reumatism samt att han länge varit sysselsatt med experiment för att få fram ett dylikt läkemedel.
I polisrapporten läser jag att vätskan var avsedd för utvärtes bruk för att smörja hans onda ben. I samma polisrapport blir det uppenbart att Storkevan och hans kumpan fröken Andersson bedriver både tillverkning och försäljning av brännvin i lägenheten i Gamla stan. Storkevan är nu etablerad som en av de stora lönnbrännarna i Stockholm. Men det är inte på grund av lönnbränningen som han sedan åker in på Långholmens fängelse. Nej, från lönnbränningen går han och fröken Andersson fria. I augusti 1918 skrivs han in på det beryktade fängelset. Han döms till 5 månaders straffarbete för att ha stulit mandelmassa. Sommaren 1919, Gamla stan, Västerlånggatan. Storkevan har släppts ut från Långholmen. Han styr sina steg till fröken Anderssons lägenhet på nummer 12. Inte långt från den mäktiga storkyrkan och yttre borggården vid Kungliga slottet. Storkevan får kryssa mellan dagdrivare, utslagna och handlare. Det är på förmiddagen, måndagen den 14 juli, som det händer. Fröken Andersson har tänt fotogenköket och ställt på en sats med motorsprit. För förutom att smuggla in exportsprit och bränna så kallad sockersprit så har man nu också börjat med att rena motorsprit och sälja vidare.
Var man riktigt slug då och väldigt nugen på att framställa hembränd sprit så kunde man rena den här motorspriten genom att helt enkelt destillera om den för att få bort de här föroreningarna. Det blev ju inte gott och det var säkert inte särskilt hälsosamt.
Fröken Andersson har mycket att göra. I en behållare har hon 18 liter motorsprit som hon ska omvandla på spisen. I källaren finns det 10 liter till. Andersson märker nu hur lågan från fotogenköket blir kraftigare och kraftigare. Hon försöker släcka lågan, men det är för sent.
Och då exploderar den här brännvinspannan, locket flyger iväg och spriten sprutar.
Rutorna ut mot gatan krossas av den stora smällen.
Och den här stackars kvinnan, hon får den här heta spriten i ansiktet. Och det börjar också brinna, det är någon gardin som fattar eld och någon handduk.
Fröken Anderssons kläder tar nu också eld. I rummet bredvid finns hennes 4-åriga dotter som nu springer ut i köket och får syn på sin brinnande mamma. Elden sprider sig nu till flickans kläder. De springer nu i panik in till rummet bredvid och där befinner sig Edvin Storkevan Karlström.
Och då är han så rådig så att han sliter tag i täcke som finns där och kastar det över henne, så han lyckas släcka branden i hennes kläder ganska snart då.
Ute på gatan kan man se tydliga spår efter den stora smällen.
Den här smällen är så pass stark att några lägenheter, någon ovanför och någon mitt emot, där krossas också rutorna, så det blir väl lite kalabalik där på gatan.
I artikeln i Dagens Nyheter skriver man:
en dundercentral avslöjad av polisen. Bränningsapparat på Västerlånggatan 12 blir för varm och springer i luften. En gammal poliskund, Karlström Storkevan, i farten. Det var ett hårt slag som på måndagen drabbade Gamla stadens dundergubbar. Inte nog med att en av de mest leveranskraftiga dundercentralerna ramponerades och apparaten förintades till atomer, utan ett aktningsvärt lager motorsprit om cirka 30 liter gick även förlorat.
Och den här dunderspriten som var omvandlad motorsprit dracks av dem som stod längst ner i samhället, som absolut inte hade någon motbok.
Dunder är nog egentligen det, just att det är väldigt, väldigt starkt och det smakar väldigt mycket. Det är liksom verkligen, det är ett dunder helt enkelt när man får det i sig. Liksom den här värsta sortens spritmissbrukare som inte drar sig för att dricka nästan vad som helst. Och den här riktigt skitiga spriten så att säga.
Ut ur röken från Västerlånggatan 12 vandrar nu fröken Andersson, hennes 4-åriga dotter och Storkevan själv. Andersson och dottern har klarat sina liv men har kraftiga brännskador över kroppen. Flickan har fått håret avsvett. Storkevan har klarat sig bättre och han och den beslagtagna spriten får nu följa med till Nikolaj polisstation.
Där anställdes förberedande förhör med dunderbilåkrafabrikören, vilken emellertid försäkrade att han var oskyldig som ett nyfött barn. Han sa sig knappast veta om att hans vän fröken Andersson, hos vilken han bor, hade för vana att handskas så där intimt med motorsprit. Åtminstone hade han inte det minsta därmed att göra.
På sjukhuset erkänner fröken Andersson att det är hon som orsakat den stora smällen. Hon döms senare att betala 625 kronor i böter.
Like a stand-up guy, whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please.
just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice, right? And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, kinda. Really.
P4 Dokumentär och berättelsen om lönnbrännarkungen Storkevan. Plötsligt plingade till i min mailkorg. Det är Janni Pellika på Polismuseet som hör av sig.
Oj, inte. Akta så den inte pajar.
Jo.
Han har gjort ett fynd ur samlingarna.
Ja, är den tung?
Ja, inte mycket. Men det är just när man, just man inte ska ha...
Jag lyfter på den här. Ja, det är ganska... Det är några kilon ändå alltså.
Ja.
Och här inne i arkivet så står den på en bänk, en kopparskapelse, en hembränningsapparat i koppar som en gång i tiden har tillhört Storkevan och hans lönnbrännarverksamhet på något sätt.
Det är en professionell apparat liksom. Det är ju, koppar har ju aldrig varit riktigt billigt, så att det är väl det också som tyder på att det kanske är en del av en större apparat eller liknande.
I polisens anteckningar står det att kopparapparaten tillhörde Storkevan på 1920-talet. Och det är också här på Polismuseets depå i Tumba som det finns en bild på Storkevan. Den enda som jag har hittat. Samma bild som Eva Lennemann och Anna-Karin Svanberg på Spritmuseum tidigare beskrev.
Ja, här sitter han ju på en stol. Ja, han är ju rätt fint klädd på bilden. Men han ser inte jätteung ut, men det kan ju också bero på att han har levt ett hårt liv, tänker jag. Hans kroppshållning känns ju som att han eventuellt har den här skadan som det pratas om.
Han ser lite satt ut, måste jag säga. Ja, ganska kort hår. Han tittar liksom lite i fjärran nästan.
Ja.
Ja, Storkevan säger svara lite låghalt. Ett resultat av en incident inne på nöjeskrogen Berns i Stockholm.
Vid ett tillfälle då han satt på läktaren på Berns fick han nämligen se ett par personer nere i hallen vilka misshagade honom. Och för att ge uttryck åt sina känslor hoppade han rakt ner på dem. Det hela avlöpte inte bättre än att han skadade sig i foten, och det hänger i än.
Och efter den stora smällen i Gamla stan har Storkevan lämnat stadsdelen och flyttat sin verksamhet till Södermalm. Och vid en första anblick ser det ut som att Storkevan har planer på att skaffa sig ett hederligt jobb. Han har öppnat en fisk- och grönsaksbutik på Bondegatan. Samtidigt börjar polisen få in klagomål på att det pågår en illegal brännvinsförsäljning i kolonistugorna vid Eriksdalslunden på Södermalm. Och att stugorna tillhör Storkevan.
Så då åker man dit en fredag kväll och gör en razzia.
Det är sent i november 1920, mer än ett år efter den stora smällen i Gamla stan.
Men då är det förmodligen så att de har blivit förvarnade, tipsade. Så att när polisen kommer dit, då sitter hela ligan, och det är så många som, det är 9-10 personer. Helt fredligt och spela kort.
Polisen får inte med sig någon illegal sprit från kolonilotten. Men man passar på att gripa Storkevans närmaste medarbetare, som man kallar för Nilsson.
Honom tar man för att han befinner sig utanför stugan. Och när de börjar fråga honom då vad han gör där, så säger han att ja, han är anställd av Storkevan för att sköta om hans kolonilott. Som någon slags trädgårdsmästare eller någonting. Och det där går inte poliserna på. Det tycker de låter alldeles för otroligt.
Nilsson grips för lösdriveri och får följa med poliserna till stationen. Något som gör Storkevan väldigt arg.
Han travar faktiskt iväg till polisstationen samma kväll och skäller ut polismännen och säger att det här kommer att stå dem dyrt. Så här får de inte göra. Han har ju anställt den här personen.
Det blir lördag och nu måste leveranserna av olaglig sprit komma ut till törstiga stockholmare. Storkevan och hans liga verkar tänka att kusten är klar.
Och den här gången så är det två civilklädda poliser som gör ett tillslag. Och de har mycket bättre tur än kollegorna kvällen innan då. För nu tar de Storkevan och fem andra personer på bar gärning. När de håller på med och blandar sprit. Och det här blir ganska dramatiskt också. Därför att Storkevan och hans kompanjoner, de tänker inte överlämna sig frivilligt, utan det blir ganska hotfull stämning.
Storkevans mannar är många fler än poliserna.
Men i sista sekund så får man förstärkning då, och så kan man gripa hela ligan.
En stor lönnbrännar- och lönnkrögarliga har igår afton ertappats av Katarina-polisen, som infångat ligans chef, en beryktad poliskund med öknamnet Storkevan, och fem av medlemmarna, samt lagt beslag på spritlagret, omkring 100 liter av olika kvaliteter.
Det visar sig att ligan har haft flera stugor i kolonilottsområdet som lager för illegal sprit.
Men den här händelsen, tänker jag, visar lite på hur stor Storkevan var i de här kretsarna.
Absolut, alltså han var ju lite, han måste ju haft en viss respekt då, för han var väl ledare för den här ligan, jag förstår, så att, och ganska många mannar under sig. Och sen att han, som sagt, också att han är så fräck att han då liksom ändå vågar gå in rakt in på polisens kvarter eller huvudkontor och liksom börja skälla på dem. Det säger mycket om hans karaktär.
Straffet för lönnbränningen i Eriksdalslunden blir 150 kronor i böter. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. And me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll Du lyssnar på P4 Dokumentär och berättelsen om lönnbrännarprofilen Storkevan. Innan musiken hörde vi om polisens tillslag vid Storkevans kolonilott. Stugorna fungerade som en slags täckmantel för illegal sprittillverkning. Och i den här stilen fortsätter Storkevans liv. Det är nya gripanden och slagsmål, stölder och hembränningsfall. Och hans hälsa börjar bli allt sämre. Han är gravt alkoholiserad och 1922 interneras han ett år på alkoholistanstalt.
Han levde under väldigt hårda omständigheter och han hade nog säkert inte så mycket val. Uppvuxen i en ganska dysfunktionell familj och att det fanns både psykisk och fysisk ohälsa.
Ja, det är inte bara Storkevan som levde ett kriminellt liv bland syskonen Karlström. Tidningsspalten är fulla med rapporter om flera av hans bröder, bland annat om Lillkevan som utmålas som en riktig slagskämpe i gränderna. Och som vi hörde tidigare så startade bedrövelserna för familjen redan under Storkevans unga år. När Storkevan är 18 år så dör hans pappa genom självmord. Och cirka 14 år senare går även en av Storkevans bröder samma öde till mötes. Och dessa händelser måste ju ha påverkat Storkevan.
Hans liv var nog ganska hårt och kantat av mycket sorg och bedrövelse. Och han försökte väl göra det bästa av situationen. Sen är det klart att han var ju kriminell och han gjorde ju hemska saker också. Så jag menar det.
Men det kan finnas en bakgrunds, i alla fall en ingrediens till någon slags bakgrundsförklaring här.
Absolut, absolut. Och man glömmer ju, det här är ju bara ungefär, det är 100 år sedan. Men Stockholm och Sverige var ju betydligt hårdare och fattigare land att leva i än vad det är idag. Även om det finns mycket idag också. Men
i september 1932 tar Storkevan sitt sista andetag, 55 år gammal. Han dör ensam. Trodde jag. Tills jag upptäcker att han faktiskt var gift när han dör. Bröllopet sker cirka 2 år innan hans bortgång.
Ja, men det är ju helt otroligt. Nu han, den lyckan varade ju inte så jättelänge. Det var väl typ 2 år innan han dog. Men det är ju också spännande att han ändå på, i slutet av sitt liv fann en person som han kunde. Man hoppas ju att det var lyckligt. Att han upplever lite trevliga dagar och sådär och glädja sig åt sitt äktenskap.
Storkevans död noteras i flera tidningar och i en text långt senare läser jag:
hade han fötts under prydligare omständigheter hade han blivit industrimagnat, biskop eller åtminstone riksdagsman. Allt vad han tog sig för hade mäktiga dimensioner och hans anhängare följde honom genom eld och orkan i vilda smugglaräventyr och benhårda nappatag med polisen. När till slut Storkevan lämnade av för gott vandrade hundratals tysta, sörjande människor, vänner och gelikar efter kistan. Och på gravkullen låg en enda krans med gula rosor.
Du har hört P4 Dokumentär och berättelsen om Storkevan, en lönnbrännarkungs uppgång och fall. Inläsningarna är gjorda av Matilda Ivarsson Kilberg och Henrik Larsson. Exekutiva producenter på Sveriges Radio är Sofia Kottorp och Ola Hemström. Jag heter Peter Gropman och detta är en produktion från Iris Media.
Och det blir Eko-nyheter. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen reagerar på den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance tal om Grönland. Vance besökte Grönland igår och sa i ett tal att Danmark inte har gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att grönländarna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. Och i ett inlägg på plattformen X skriver Lars Løkke Rasmussen att man är öppen för kritik, men att han inte uppskattar den ton som användes. Det här är inte hur man talar till nära allierade och jag betraktar fortfarande Danmark och USA som nära allierade, skriver utrikesministern. Polisen har gripit en ung man under 18 år misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott i samband med att en 20-årig man hittades skottskadad i stadsdelen Flatås i södra Göteborg i natt. Helene Ramsmo är presstalesperson vid polisen.
Och det här gripandet skedde väldigt kort efter händelsen, ungefär en halvtimme. Målsäganden är en man i 20-årsåldern. Och skadeläget bedöms i nuläget som allvarligt men inte livshotande.
Det var vid 00:30 i natt som polisen kom till stadsdelen Flatås i Högsbo i södra Göteborg, där 20-åringen hittades skottskadad. Den misstänkte gärningsmannen greps ungefär en halvtimme senare på en annan plats, enligt den lokala polisområdeschefen Emil Hagström, som bekräftar att det sannolikt rör sig om en gängkonflikt. Gripandet baserades på den information som polisen har om pågående gängkonflikter och möjliga gärningsmän, säger Emil Hagström.
Vi har ett system som samverkar både regionalt och nationellt för att ha en bild av de här konflikterna. Och det är det som gör att vi på ett tidigt stadium lyckas gripa. Och det kommer vi lyckas med nästa gång också. Och det vill liksom skicka en signal här ut till de som är i stånd att planera och genomföra. Vi kommer att ta er.
Emil Hagström vid polisen, reporter Margareta Svensson. Allt färre svenskar bokar resor till USA, rapporterar TT. Svenska resebranschföreningen uppger att de ser en stor minskning i antalet bokningar, men även att allt fler bokar av planerade resor till USA. Anledningen tror branschföreningen är det politiska klimatet i USA och många av president Trumps uppmärksammade utspel sedan han tillträdde. Även flera resebyråer som TT varit i kontakt med uppger att intresset för att välja USA som resmål har minskat. Ekot med Karina Segura Morberg.
Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Kattis Ahlström med P4 Extra.
Ja, varmt välkomna till P4 Extra denna soliga lördag med mig, Kattis Ahlström. Och på tal om sol så är vi strax inne i slutminutran av den partiella solförmörkelse som pågår i detta nu, över norra halvklotet. Jag ska prata med Peter Linde som är på plats på Tycho Brahe observatoriet i Lund. Vi ska förstås också få en uppdatering av Sveriges Radios Axel Kronholm kring jordskalvet i Myanmar som hittills skördat över 1000 offer. Så kommer Margareta Danelius från Läkare utan gränser hit och berättar om sitt arbete i krigsdrabbade Sudan. Med vårvärmen väcks mycket härligt till liv och mitt i allt detta så även pälsängrarna som mer än gärna ger sig på våra kläder. Hur blir man av med dem? Undrar vi, och kan man förebygga att de kommer in överhuvudtaget? Detta frågar vi en skadeljusexpert och så kröner folkkära Loa Falkman denna lördag som dagens gäst. Jag ska prata med honom om pojkbandet Björnson och nya rollen i musikalen Chess. Nu kör vi igång. Yeah.
Erasure med Take a Chance on Me i P4 Extra. Ja, som rapporterats här i helgen så har mer än 1000 människor hittills bekräftats döda i jordskalvet i Myanmar. Och nu pågår arbetet med att försöka rädda människor som är fast i rasmassorna. Och skalvet drabbade också flera grannländer. Sveriges Radios Asien-korrespondent Axel Kronholm är i Thailands huvudstad Bangkok där en 30 våningar hög skyskrapa rasade. Axel, hur är situationen i Bangkok nu?
Ja, men den börjar väl ändå komma tillbaka till något slags normalläge tycker jag, även om folk förstås är skärrade i stan. Jag har pratat med en del folk på min gata här som har bott länge i stan och som säger att de aldrig har varit med om något liknande. Och överlag så har ju Bangkok klarat sig ganska bra. Det är mindre sprickor i ganska många byggnader, men ja, sen är det ju då det här höghusbygget som du nämnde som kollapsade helt.
Just det. Hur går det med det räddningsarbetet där då?
Det senaste jag såg nu var att man